Välkomna till Det goda samhället TV. Jag heter som alltid Patrik Engelau och vi ska som vanligt ägna oss åt att förstå samtiden. Det ska vi göra tillsammans med Bengt Eriksson.
Tack då.
Bengt är journalist sedan många år tillbaka. Du började jobba som journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och sen 10 år på Dagens Industri och sen blev du chefredaktör och New York-korrespondent för Veckans Affärer. Och sen de senaste 15 åren har du ägnat åt att skriva böcker.
Det har blivit... Vi kan runda av till 10 tror jag.
Okay. Ja. Det har i alla fall blivit 5 stycken böcker och vi ska tala om eller komma in på kanske 2 av dem. Dels en som heter Den nya överklassen och kom 2010 och som är märkvärdig på det sättet att den har sålt i över 100 000 exemplar, vilket jag blir oerhört avundsjuk och imponerad av. Och sen framförallt den senaste som kom för 2 år sedan som heter Den härskande klassen. Och det är den som i huvudsak den som vi ska prata om. En bok om Sveriges politiska elit är undertiteln här. Vad är den svenska härskande klassen?
Den svenska härskande klassen är en stadigt krympande grupp av människor som parallellt med har fått ett ökat inflytande. Det är ett tänkvärt faktum att idag är det bara knappt 3% av svenska folket som tillhör ett politiskt parti. Samtidigt är detta då rekryteringsgrunden för de som senare väljer in då i regering, riksdag, landsting och kommuner. Och vad som samtidigt har hänt är att partierna har gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Så att idag har det gått så långt att medlemsavgifterna svarar bara för knappt 2% av partiernas intäkter. Och resten är då ett statligt partistöd.
Men du får fråga och klargöra. Alltså det är en liten grupp människor. Ja. Vi snackar om politikerna, de svenska politikerna. De är några tusen stycken bara. Är det så?
Ja.
Och de är, säger du, vår härskande klass.
Det kan vara några tusen. Det beror på vad man definierar med politiker. För vi har ju trots allt 290 kommuner som styrs då av ett gäng politiker. Men säg då att du har 10 mer eller mindre heltidspolitiker i varje kommun räknat på snitt från den största
regionen.
Och så adderar lite landstingsfolk. Ett antal tusen.
Ja, just det. Ja. Det är en väldigt liten grupp.
Ja.
Och den är inte längre beroende av medlemmarna, säger du?
Nej. Ersättningen utgår i form av ett statligt partistöd som partierna nota bene själva beslutar om i riksdagen. Och det gäller även de egna lönerna. Jag har fått en fråga tidigare, men inte bestämmer politikerna sina löner själv, har de frågat mig. Nej, så ja, det gjorde man under lång tid, men det blev lite genant i längden. Så där får man inrätta 2 stycken lönenämnder. En för statsråden och en för riksdagsledamöterna. Men då ska man ha klart för sig att dessa nämnder, de har formellt status som myndigheter och lyder under riksdagen. Så att det är ingen tvekan om vem som ytterst, var makten ytterst ligger någonstans.
Men det finns ju en föreställning i länder som Sverige då, det kallas för demokrati och att det egentligen är folket som bestämmer. Ja. Det står så i regeringsformen också att all offentlig makt utgår ifrån folket.
Ja.
Är de inte beroende av folket?
På valdagen var 4:e år. Men jag tycker det har vuxit fram en kultur som bland annat statsvetaren Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet i Växjö har pekat på. Och han talar då om partierna som kollektivkultur. Han kallar dem för kartellpartier. Och innebörden är då att dessa kartellpartier har mer gemensamt med varandra än vad de har med de väljargrupper som de säger sig företräda.
Kartell, då tänker jag omedelbart på den här uppdelningen mellan de så kallade sjuklöven och de så kallade Sverigedemokraterna. Är sjuklöven en kartell?
Ja, det anser då denna statsvetare Magnus Hagevi och jag är benägen att hålla med. För att man är så beroende av det här partistödet. Utan partistödet skulle partiet inte kunna fungera. Man har gjort sig beroende av det. Och det är därför som då vart 4:e år är väldigt, väldigt nervös till leden för att man ska tappa mandat. För med de mandaten så ryker också väldigt mycket pengar. Så att ja, jag vill nog tycka att det låter rimligt att prata om en kartell faktiskt.
Okej. Okay. Hur... det här politikerväldet då, alltså de ledande, eller den politikerklass som härskar, hur, vad gör de? Missbrukar de sin makt eller ägnar de sig åt att tjäna folket med sin makt? Eller?
Ja, jag vill inte lägga några värderingar i det. Jag bara konstaterar att de finns i en liten, rätt avgränsad grupp i vårt samhälle. Och när man går tillbaka och tittar på hur det här fungerar så ser man samma mönster som går igen och gång på gång. Alltså det, de som är aktiva i det här sammanhanget, som tillhör de här knappa 3% då av befolkningen som tillhör ett parti. Många, ja, de är inte så här, särskilt välutbildade, utan väldigt många då engagerar sig i unga år. Man kan gå med i ett ungdomsförbund. Och sen så tar man då kanske sin gymnasieexamen så småningom. Och sen engagerar man sig mer aktivt i partiet. Man kanske blir tjänsteman i ungdomsförbundet. Man kanske hamnar på någon stödfunktion i riksdagen, etc. etc. Och så småningom kanske man själv då blir aktiv politiker. Och sitter då en mandatperiod 4 år och sedan sitter kanske en mandatperiod till, då, sammanlagt 8 år. Och vad är man då? Ja, då är man drygt 30 år. Och det enda man har gjort då, ända sedan tonåren, det är att prata och påverka. Det är det enda man kan helt enkelt. Va? Vilket i sin tur förklarar då den nya trenden, nämligen att häpnadsväckande många går vidare till PR-industrin.
PR-industrin?
PR-branschen, ja.
Okej. Okay. Och vad gör de där?
Pratar och påverkar.
Igen. Ja. Men beskriv lite, hur kan en situation se ut? Beskriv en före detta politiker jobbar på en PR-företag.
Ja, vi kan ju ta det historiskt då, så att tittarna förstår att det här är en relativt ny utveckling. Man kan tro att det har förhållit sig så här länge, men det har det faktiskt inte. Utan den första politikern som gick över till PR-branschen, eller en snarlik verksamhet, det var Odd Engström, som då var vice statsminister under Ingvar Carlsson. Och detta var 1995. Då han till mångas häpnad gick steget över till storkapitalet i form av Jan Stenbeck och Kinnevik. Näste man till rakning, det var Jan Nygren, tidigare SSU-ordförande och också en kandidat till att efterträda Ingvar Carlsson som statsminister. Så blev det nu inte, utan Jan Nygren gick först till Riksbyggen, vilket var helt acceptabelt för då var ju inom den så kallade rörelsen. Och sen fortsatte han till Saab. I en allmän påverkansroll. Och då ska man ha klart för sig att som SSU-ordförande hade Jan Nygren varit en svuren motståndare till JAS-projektet. Och som nybliven direktör på Saab så blev han en hängiven JAS-förespråkare. Bland annat som var med i kampanjen för att sälja in flygplan till Norge. Detta om Jan Nygren. Och sen så då tredje man, det var Björn Rosengren. Som även han hoppade av direkt till Jan Stenbeck. Det var ett fruktansvärt liv i riksdagen. Och sen sist men inte minst Göran Persson, som efter sin avgång som statsminister och efter att då tidigare har uttryckt sig mycket, mycket skeptiskt i PR-branschen, hoppade av några månader senare och gick över till PR-firman JKL. För att i det sammanhanget då gick verkligen proppen ur. För att mer än hälften av hans entourage då i kanslihuset gick också vidare till PR-branschen.
Men hur går det till då? Vem anlitar Göran Persson när han jobbar på JKL? Och vad vill vederbörande att Göran Persson ska göra? Hur ser en konkret situation ut?
Ja, vi kan ta... Ja, det är en mycket motiverad fråga som jag själv har ställt. Va? Vad man kan konstatera som en allmän utgångspunkt är då att många av de som lämnar kanslihuset, de kan tämligen lätt fördubbla sina löner som PR-konsulter. Och vilket i sin tur antyder att det finns väldigt rika intressenter som är kunder, som har gott om pengar, som är kunder hos de här PR-byråerna. Och då frågar man sig naturligtvis, vilka är då dessa kunder? Det vet vi inte. Det finns inget regelverk för sånt. Vilka pengar handlar det om i sammanhanget? Det vet vi inte heller. Och sist men inte minst, vilka politikskiften, för det handlar ju om, handlar de här kontakterna om. Det är ytterligare en sak som vi inte har en aning om. Vilket jag i boken då konstaterar är ett djupt allvarligt problem för Sverige. Det är ett hot mot demokratin. Att det finns krafter som verkar för politikskiften med hjälp av pengar som vi inte har någon insyn i.
Men du, vi tar ett konkret exempel. Ja. Jan Nygren, han jobbade på Saab, det vet du. Ja. Han får lön av Saab och han ska användas, eller han ska jobba med att försöka påverka politiken till förmån för sina arbetsgivare.
Naturligtvis, ja.
Hur går det till? Ringar han och bjuder på lunch? Ja. Eller ringar han till sina gamla polare och säger, hör du, vi har just gjort ett nytt flygplan, kan du köpa det? Eller hur går det till?
Ja, det är väl ungefär så. Mest i den här kategorin anses ju vara just Björn Rosengren, denna charmante, trevliga person, som har varit deltagit i många övertalningskampanjer hos sina forna politikerkollegor i både riksdagshuset
och, han är ganska övertygande.
Och kanslihuset.
Ja.
Det är vad jobbet går ut på.
Mm.
Och det visar han snabbt då som Stenbeck-direktör exempel. Så fick han tillstånd då ett möte med Göran Persson och Kristina Stenbeck efter det han tillträdde. Och tog också och plöjde iväg för bland annat Kommervik, vet jag, i diverse utrikesaffärer. Mm.
Men du...
Dörröppnare kallades det för.
Ja, jag kan inte låta bli att berätta en annan historia.
Mm.
Min farbror råkade vara chef för Volvo, Gunnar Engelhardt han. Och jag pratade med honom en gång och jag frågade, man undrar hur han hade relationer med regeringen. Och så, han fattade inte vad han sa. Så, när jag vill något så ringer jag till Gunnar Sträng, finansministern, så gör vi upp.
Ja, det var ju så.
Så att jag menar, det är lite svårare nu att åstadkomma den där kontakten. Men den typen av kontakter har jag alltid
på funnits. På den nivå som din farbror befann sig så var det nog ganska naturligt att han hade direkt tillgång till finansministern.
Mm.
Men här handlar det om att bearbeta hela näringskedjan, så att säga. Så att det är därför som då dessa avhoppare från kanslihuset över till PR-branschen kan göra sig så nyttiga.
Mm.
För sammantaget så känner man alla som man behöver känna i den här branschen, i politikbranschen.
Mm.
Och kan påverka både ett, två, tre och flera led.
Mm. Och då säger du samtidigt kanske, eller skulle jag inbilla mig, att när nu Björn Rosengren kommer och ska förhandla med statsminister Göran Persson till exempel i en sån situation, då har inte de motsatta intressen, utan de är grenar på samma träd, liksom, trots allt.
Visst är det så. Makten har ju sina speciella vägar i Sverige, och det gäller ju då även då förhållandet mellan näringsliv och politik.
Hur då?
Ja, att man har sina kretsar där man träffas och umgås. Man har sina föreningar, exempelvis då SNS. Eller man har då lilla sällskapet, det stora sällskapet. Och dessa vattenhål där makt har från olika läger.
Mm.
Har en löpande kontakt. Plus då under arbetstid naturligtvis.
Mm. Okej. Men är det något fel på det där?
Ja, jag menar det, att påverka politiken på uppdrag av kunder som vi inte vet vilka de är. Och med stora pengar som vi inte har någon uppfattning om heller. Och en strävan till politikskiften där vi inte heller känner till agendan. Det finner jag djupt oroande. Här börjar ske en upprensning. Alltså, både i USA och i flertalet andra europeiska länder finns det ett regelverk för det här. I USA exempelvis måste man ange vilka som är kunderna, PR-förrådena, om vilka pengar det handlar om, och just det som jag sa, vilka politikskiften de syftar till, de här kontakterna.
Mm.
Sverige regelverket ligger med noll. Och det gäller också beträffande transparens för detta politiker som blir lobbyister. Det kom en rapport för några år sedan som heter Svängdörr i staten. Och som handlade då just om hur det här fenomenet. Och det kom ett antal konkreta förslag som fortfarande ligger och samlar damm någonstans. Nu såg jag då att, vad heter han? Shekarov heter han, va?
Mm.
Han har också viftat då med behovet av sådana här regelverk. Vi får se vad som händer. Va? Men jag misstänker att de här aktörernas intresse ligger inte att skapa transparens. Det har ju till och med Göran Persson sagt att nej. Det skulle inte vara bra för branschen.
Mm. Men om vi går tillbaka till själva klassen.
Mm.
Härskande klasser, de brukar skaffa sig förmåner.
Mm.
De brukar skaffa sig högre löner eller andra fringisar eller vad de har. Och sen brukar de se till att deras barn tar över deras positioner.
Mm.
Hur är det med vår härskande klass?
Det ser samma mönster inom politiken. Vad det skiljer sig åt då mellan politik och näringsliv, det är ju storleken på belöningarna. Fast de är inte så dåliga heller. Om man jämför med folkflertalet, en riksdagsledamot har nu en månadslön på ungefär 62 000 kronor. Dessutom ett antal fringisar i form av fri bostad i Stockholm om man kommer utifrån från landet. Väldigt goda pensionsvillkor om man invald före 2014. Då kan man säga att man går nu i 55 år då kan man, och är invald före 2014. Då kan man inhösta full pension fram till det riktiga pensionsstrecket så att säga. Men den viktiga belöningen det är då att man har tillgång till en så kallad efterarbetsmarknad när man lämnar politiken. Tittar man då på vilka som då blir landshövdingar, vilka som blir generaldirektörer, vilka som blir chefer för statliga företag och i vissa fall även ambassadörer, så är det häpnadsväckande i vilken utsträckning det rör sig om före detta politiker. Det här excellerade bland annat Göran Persson i när han var statsminister. Och när det var som värst, jag läste en artikel i Aftonbladet med gått igenom det här. Och av hans utnämningar då, det var väl 60-70 stycken under det senaste året, så var det då 60% av före detta politiker. Vilket fick Fredrik Reinfeldt att reagera och tala om maktens arrogans och så vidare. Sen blev han statsminister 2006 och så gick det några månader och sen såg man exakt samma mönster. Så att den företeelsen, det här med efterarbetsmarknaden respektive trenden mot allt fler PR-konsulter är det som präglar politiken och efterpolitiken numera tycker jag.
Det här fenomenet som du beskriver i den här spännande boken, Den härskande klassen. Hade den här boken kunnat skrivas för 30-40 år sedan?
Nej, det hade den inte. Jag kommer ihåg att jag skrev ett reportage i mitten av 1990-talet. Om just vad man skulle betala en verkställande direktör. Och då pratade med flera headhunters. Och den bild som framgick då, det var att om någon styrde ett företag som omsatte mer än 4 miljarder kronor, vill jag menas, så skulle han eller hon ha en månadslön mellan 1,5 och 2 miljoner kronor. En årslön på 1,5 till 2 miljoner kronor. Och det är ju en månadslön idag. Va?
Mm. Så, för en storföretagsledare.
Storföretagsledare, ja. Mm. Så det har gått häpnadsväckande fort mot de här nivåerna. Och dessutom, som jag sa, det var också 95 som Odd Engström var första man att hoppa av från politiken. Går man tillbaka lite tidigare, jag har varit med så pass länge, jag kommer ihåg den första regeringen Fälldin som då tillträdde 76. I det sammanhanget ungefär intervjuades Ingvar Carlsson som berättade då att när han då var anställd som statssekreterare, eller som privatsekreterare till Tage Erlander, så utgjorde han och Olof Palme 2/5 av statsrådsberedningen. Eller kanslihuset. Idag så mönstrar samma regeringskansli med tillhörande departement 4600 personer, varav 200 politiskt anställda. Som då alltså nu allt högre utsträckning går vidare till PR-branschen.
Men alltså vad jag tänkte på när jag ställde den där frågan om boken hade kunnat skrivas för 40-50 år sedan, så tänkte jag på att när man har läst den här boken så ser man så här, suck, vad är det för typer som styr oss? De missbrukar sitt bla 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 bla, alltihopa det. Det här är mitt emellan ett påstående om fråga. Mm. Är det inte så att politiken har förlorat sin legitimitet? Jag kan berätta. När jag jobbade, för 40 år sedan så jobbade jag i Brasilien och så kom jag första gången jag jobbade i ett så kallat U-land. Och det som slog mig som en av de märkvärdigaste grejerna var där, var att alla föraktade politiker. Mm. Alla. Mm. Vid det laget, jag hade bara upplevt Tage Erlander. Mm. Han var svensk statsminister. Mm. Det gick inte in i min hjärna. Politiker, jag fattade inte.
Nej, det är ju samma förakt.
Nu är vi som i Brasilien.
Det är samma förakt som har fått en Donald Trump till makten i USA. Va? Men det är annorlunda nu än det var för 30-40 år sedan. Jag nämnde regeringen Fälldin. Och jag kommer så väl ihåg att han hade tillsatt en kommunikationsminister som hette Bo Turesson. Och jag råkade känna hans dotter, för vi gick i samma gymnasium uppe i Moren när det begav sig. Denne Bo Turesson, han var lantmätare. Och han satt, jag vill minnas, han satt i bägge regeringarna Fälldin. Och när han slutade sen så gick han tillbaka till lantmäteriet. Va? På samma sätt som Per Ahlmark hoppade av och gick tillbaka till sin diktning och sitt skriftställeri, eller ett par andra. Torbjörn Fälldin exempelvis gick tillbaka till sina jordbruk. Den typen av karriärer ser ju knappast längre, utan man går då antingen då till den så kallade efterarbetsmarknaden i form av generaldirektör eller landshövding, vad det nu kan vara, eller till PR-svängen. Så det är annorlunda. Det har utsöndrats en politisk klass med rätt tydliga konturer och krympande i förhållande till folkflertalet och till de som är medlemmar i ett politiskt parti.
och med allt mindre legitimitet, skulle jag tro.
Mm. En del ögon kan naturligtvis vara så. Jag vet ju att Sverigedemokraterna berömmer sig av att vara annorlunda. Det lyfter de ju ofta fram i sin agitation. Huruvida de är det, det kan ju vara värt en annan diskussion. Mm. Men i alla fall, jag tror det att många ute i folklagren känner sig fjärmade från politiken och på goda grunder, för att allt det här börjar ju då på 50-60-talen. Då man av motiverade skäl, politikerna beslöt att krympa antalet kommuner i landet från 2500 ungefär till 290 kommuner. Och avsikten var ju goda, det gällde att få då kommuner med sånt befolkningsunderlag så att de kunde svara för den service som medborgarna hade rätt att kräva. Men vad som samtidigt hände var under vandringen från 2500 till 290 kommuner att 90% av alla politikeruppdrag försvann. 90% försvann, och det handlar om ett par hundratusen befattningar ute i kommunerna. Så där man tidigare hade haft en granne eller en släkting som satt i någon politisk organisation nämnd, så hade makten förflyttats avsevärt längre bort till någon annan, någon som man inte kände, som man inte ens visste hur hon såg ut. Och där har vi grund, och den här utvecklingen har ju sedan eskalerat, och det spårar sig framförallt då i partiernas katastrofala medlemsutveckling. Där siffrorna halveras för att halveras en gång till etc. Och nu är det under 3%.
Du, är det här en svensk utveckling, eller ser vi motsvarande?
Jag kan inte uttala mig om det, men jag inbillar mig att tendenserna är de samma åtminstone i Europa kanske, och även i USA. Som då den befolkningen, jag har ju bott ett antal år i USA där befolkningen i stor utsträckning är apolitisk, alltså, och vilket då gör att en sång- och dansman som Donald Trump mot alla odds lyckas få vinna presidentämbetet.
Det sägs ju att det som kallas för populism är, vad ska vi säga, ett förakt för eliten, eller har sin grund i ett förakt för eliterna.
Ja, jag tycker förakt är för starkt ord. Jag skulle tycka att en bättre regel tycker jag det är misstänksamhet.
Okay.
Och det är en sund inställning tycker jag, att vara misstänksam mot allt vad överhet heter och verkligen försöka syna dem i sömmarna. Vilket dock inte är så lätt alla gånger, för den här utvecklingen, just som jag var inne på med sidbyten, kan man ju också se då i andra verksamheter. Jag har en nära vän som då sitter centralt placerad inom Försvarsmakten. Och vi kommer att prata om detta faktum att så många generaler, inklusive före detta överbefälhavare, går direkt då, nästan dagen efter det att man tagit av sig uniformen, så går de över till näringslivet. Och enligt min bekant då, så kan det mycket väl vara som så att den här kontakten är knutits långt tidigare. Låt oss säga då att det sitter då en general som är mycket eftertraktad inom näringslivet, de är det som går, och pratar med exempelvis en företrädare för Saab eller Hägglund. Och då säger den här företagsrepresentanten att du har ju tidig pensionsålder. Ska du inte komma till oss efter det? Och då observerar jag, detta kan vara en tidpunkt som ligger 5-6 år framåt i tiden. Och fortfarande enligt min källa då, kan det mycket väl vara så att denna general ser då till att styra beställningar till Försvarsmakten åt sin blivande arbetsgivare. Minst ett antal av dem. Vilket arbetsgivaren antagligen kommer att sätta värde på och därmed också då sätta sin prägel på belöningen till den blivande anställde, den nuvarande generalen. Korruption är ett annat ord för saken.
Den här boken drar ju ner brallorna på makthavarna. Hur har de reagerat?
På det vanliga sättet som jag har många års erfarenhet av, med total tystnad. Jag skrev en bok om Erik Penser där jag anklagade ledningen för dåvarande Nordbanken för insiderbrott, för förtal, för urkundsförfalskning och lite annat smått och gott. Och vi hade en advokat som läste manus tillsammans med mig och min förläggare, och han var riktigt nervös, men vi sa vi kör, så jag är på fötter i alltihopa. Och reaktionen, dödstystnad, inte ett pip hördes då.
Är det samma med den här?
Ja.
Inga recensioner?
Jo, massor med recensioner. Mm. Hurrarop, applåder. De som hör av sig. Mm. Jag har ju min mailadress i boken också. Det är folk som har läst boken och tycker den är intressant och tycker om den. De som eventuellt har en kritisk uppfattning, de håller tyst.
De håller tyst.
Ja, och så har det varit under hela min journalistiska karriär, tycker jag. Med ett och annat undantag, men de är få.
De har inte gett sig på det personligen. Eller
nej.
Sånt där. Är det klart, men du har ju haft en mäktig position inom media. Man drar sig väl lite kanske för att ge sig på en sån där
16-tagare. Jag håller på det i 45 år och väldigt försumbart nästan. Alltså, av människor som hör av sig, skriker och bråkar.
Kan man tänka sig att... Det låter larvigt. Klart man kan tänka sig ett bättre system, men trots allt... Sverige med alla sina fel och brister och så vidare är ju inte ett skurkland. Vi är ju trots allt än så länge ett ganska välskött land. Och
jag är en varm anhängare av den representativa demokratin.
Ja. Vad skulle du ändra på om du fick ändra på något?
Ja, jag har ju ett antal förslag och utgår bland annat från de ojämna styrkeförhållandena mellan kanslihuset och riksdagen. För att i kanslihuset har man alltså då mäktiga muskler då på alla departement och även då i hela statsrådsberedningen. Totalt 4 600 personer som jag sa, våra 200 politiskt anställda. Och vilka servar då våra 349 parlamentariker? Jo, det gör riksdagens utredningstjänst, RUT kallad. De har 35 tjänster som ska serva dessa 349. Så jag har ett antal förslag i min bok. Och det första är då att levandegöra politiken redan på skolnivå så att våra ungdomar då tidigt får klart för sig vikten av att engagera sig politiskt. Det andra är att jag vill ha fler folkomröstningar. Alltså jag hävdar att svenska folket är mycket intresserade av politik men vill bli insläppt oftare än var fjärde år. Så att jag föreställer mig att fler folkomröstningar skulle vara ett sätt att vitalisera demokratin. Och för att anknyta till det där med bristande resurserna så vill jag att i riksdagen så tycker jag att en del av partistödet som faktiskt uppgår till nära 5 miljarder per mandatperiod, 5 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar, en del av det borde styras över till riksdagsledamöterna så att de får chans att åtminstone i viss mån hävda sig bättre gentemot regeringskansliet. Och sist men inte minst så vill jag att man då likt övriga europeiska länder och USA ska rensa upp i det här förskräckliga PR-träsket och skapa en genomlysning så vi ser, vi vanliga medborgare, vilka krafter det är som är rörelse och vilka pengar det handlar om.
Men om jag får vara lite djävulens advokat då, så skulle jag säga så här, att om jag var politiker, om jag var en ledande politiker med ambitioner att vara statsminister eller vad du vill, det är klart att tidigare så var jag tvungen att gå och prata med andra människor. Jag var tvungen att prata med min riksdagsgrupp. Jag var tvungen att prata med den ena och den andra för de hade makt. Och jag var tvungen att bry mig om medlemmarna för att jag behövde medlemmarnas pengar. Men om jag nu har hamnat i en lycklig situation att jag inte behöver någon. Jag behöver ju inga medlemmar.
Nej,
det är ju bara ett jävla knöleri och det extra jobb. Jag kommer ju aldrig...
Det manifesterar sig redan då att man har gjort sig ekonomiskt oberoende av sina medlemmar som bara betalar 2% ungefär, eller svarar för det, 2% av partiens ekonomi. Och resten är då ett statligt partistöd som man själva beslutar om i riksdagen. Men det manifesterar sig redan i då att man har gjort sig oberoende genom att vi kan iaktta en tilltagande toppstyrning av partierna. Allt snurrar kring partiledningen i allmänhet och partiledaren i synnerhet, vilket både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt demonstrerade med bravur. Och det här hjälper också, det finns ju ett inslag i det här som kallas för politikens medialisering. Att politikerna kommunicerar allt mer via medierna och allt mindre via allmänna möten. Vilket i sin tur också förstärker det här avståndet. Och då säger du, berättar du om dig själv som djävulens advokat och att du var statsminister och så vidare. Ja, jag hoppas ju då inte att du som blivande statsminister skulle vara så cynisk. Jag vill fortfarande vara så naiv att jag tror att du gick in i den här branschen på grund av en viss idealism. På grund av vissa värderingar som du ville få gestaltade och genomförda. Men det kan ju vara så att det kan ju vara så. Jag tror att det är så på sina håll att det finns en betydande cynism. Och politiken har gått från en ideellt präglad verksamhet till att bli mer och mer av en födkrok. Och det syns ju både i den här så kallade efterarbetsmarknaden som jag pratade om tidigare och PR-svängen.
Och det är klart, när man börjar så har man någon slags ideologi. Så ja. Där. Har vi inte det allihopa när ja. Vi börjar, va? Sen så blir det en massa knöl och besvär och elände. Och så börjar man förstå det, tror jag. Att det viktigaste man har att göra det är att sköta om sin apparat, sköta om sig själv, sköta om sina liksom, medarbetare och alltihopa det där. Alltså Machiavelli beskriver
det. Jo, man äts upp av apparaten.
Man äts upp av, ja, alltså man blir
en del av apparaten.
En tjänare till, ja. Hos apparaten. Ja. Och då vill man att det hela ska... Alltså det finns ju ingen värre än att förlora makten, trots allt.
Jag tycker att... Jag hoppas folk ska läsa den här boken och även då reagera, gå från tanke till handling, för att här gäller det att bjuda motstånd. Jag tycker att det mest vedervärdiga exemplet på utvecklingen, det är ju USA, där knappt någon senator eller kongressledamot inte är dollarmiljonär. Va? Och hela tiden då uppvaktas av diverse påtryckargrupper, både muntligen och pekuniärt, för att då man ska ställa upp för deras intressen. Det mest groteska exemplet på det här, det är ju då vapenlagstiftningen med den gigantiska vapenlobby som finns i Amerika. Men sen så också tycker jag senast nu inför franska presidentvalet, så ser man ju då korrupta tendenser då, och kandidater som anställer både fru och barn i partiet utan att de utför speciellt mycket av nytta, verkar det som. Och det får inte bli så i Sverige.
Men samtidigt i USA, om vi tar det där, alla kongressledamöter är miljardärer eller miljonärer. Mm. Fördelen med det är att de är inte beroende av sina apparater. De kan ju göra som Torbjörn Fälldin. De har ett annat liv. De kan åka tillbaka och
Det var ju det som Donald Trump byggde på sin retorik, och se vilken president vi fick med den logiken. Nej, för fasen. Och det är inte bara det att de är miljonärer eller miljardärer. Utan det är inte så att man avstår från att leva upp till den här självständigheten. Penningkranen är fortfarande öppen.
Mm, ja, visst.
Mm. Medan karriärerna fortlöper.
Mm. Ja, det är klart. Men du, vi ska inte hålla på hela dagen. Vi bara en fråga till. Nu har jag läst, eller säg till läsaren. Vad vill du att läsaren säger till dig så här? Vad ska jag göra då?
Skriv insändare. Engagera dig i den politiska debatten. Gå med ett politiskt parti. Om jag inte vore journalist så skulle jag gå med ett politiskt parti. Men jag anser inte att det är förenligt med min yrkesroll att tillhöra en politisk riktning om det eller andra slaget. Men alla ni andra som har den möjligheten, gå med ett politiskt parti och börja bråka.
Okej, okay. Bra. Tack.
Tack ska du ha.
Jättekul.